startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Amen. Guds nåd. Guds nåd är gränslös. Det är fantastiskt att veta om det. Temat för sommarens gudstjänster är det här, du och jag Jesus. Och det är liksom hämtat ifrån Emil i Lönneberga. Exakt hur bibliskt Emil Lönneberga är, det vet jag inte exakt, men man kan ändå få inspiration från olika ställen. Ett av de tillfällena när Emil och Alfred är tillsammans, så står Alfred och hyvlar där inne i snickerboa. Emil tittar på sina trägubbar som han har snidat när han har suttit inlåst i snickerboa och man har råkat göra något hyss som inte pappa Anton tyckte om. Och så säger han, när jag har 100, då ska jag ha fest. Och Alfred frågar, ja, vem ska du bjuda då? Bara du, Alfred. Det vet du, bara du. Och Alfred, tror jag det. Du och jag, Alfred. Du och jag, Emil. Nu sa jag fel där, du. Bara du, Alfred. Du och jag, så säger han. Och så svarar jag Alfred då, tror jag det. Du och jag, Emil. En annan gång så har de varit och simmat. Sitter på stranden och håller på att klä på sig. Och så säger han det här igen. Du och jag, Alfred. Tror jag det. Du och jag, Emil. Sen berättar Astrid med en berättarröst så här, att Alfred tyckte mycket om Emil och Emil tyckte om Alfred. Och Alfred hade lärt Emil en massa saker. För det var så att Emil ville kunna allt som Alfred kunde. Det som hände sen kanske inte är det bästa föredömet. Då tar Alfred upp och så stoppar han in en snus och så lägger han undan dosan. Och Emil smyger fram och tar det också och ska stoppa in, och det slutar inte så bra för honom. Och Alfred vänder sig om, nej du Emil. Och Astrid fortsätter berätta. Alfred behövde inte vara ängslig. Det var den enda gången som Emil försökte tugga snus. Alltså det finns ju många likheter i den här relationen mellan Alfred och Emil. Det enkla, vardagliga, det är inget komplicerat. Stå och hyvla lite grann och jobba lite grann. Var ner och bada. Det där som band dem samman, att vara nära varandra. Där finns det en tydlig likhet mellan dig och mig och Jesus. Han är inte långt borta från någon av oss. Att bara öppna hjärtat lite grann, så vill han så gärna komma in och finnas nära oss. Och höra dig säga, du och jag Jesus. Och så svarar han, du och jag. Och så ditt namn där. Du är aldrig ensam. Jesus, han är alltid med dig. Sen finns det skillnader. Alfred, han var bara en människa. Han hade sina klara fel och brister. Och Jesus, han är perfekt. Han är fullkomlig. Det finns skillnader i bilden. Men det är ändå vackert att få den här känslan. Du och jag, Jesus. Du och jag, Jesus. Den här predikan kommer gå in mot den här tanken att Jesus och din vila, Jesus och din semester och Guds tanke med vår vila. Är det så att Gud har en tanke med att vi ska vila, och varför i så fall? Jag tänker ofta så att jag går tillbaka till hur börjar saker och ting? Vad är ursprunget? Jag menar, om man ska lära känna en person, vet man dessutom vilka föräldrarna är, och mor och farföräldrarna, då vet man ganska väl hur den personen är formad, hur den fungerar. Tänker man politiska partier, så kollar man lite grann var de kommer ifrån. Ja, men då förstår man lite grann varför de tänker på olika sätt. Och samma sak med Bibeln. Och samma sak med vår församling. Vi firar 100 år det här året. Vi har 100-årsfirande. Då backar vi tillbaka och kollar, hur började det? Ja, det var en revolutionär som blev frälst. Georg Gustafsson, som sen var med och bildade den här församlingen. Och vi läser om det, vi tar inspiration och vi minns att det var så det började. Och Bibeln, den börjar ju med att Gud skapar himmel och jord. Gud skapar ljuset, hav, land, grönska, örter, fruktträd, sol, måne, havsdjur, fåglar, boskapsdjur, kräldjur och vilda djur. Och som avslutning skapar han människan. Och han välsignar människan. Och han såg på allt han skapat och såg att det var mycket gott. Det var de sex skapelsedagarna. Och nu ska vi läsa från första Mosebok kapitel 2 och så 3 verser där i början. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Behöver Gud vila? Jag kan tänka mig att det måste vara en ganska stor ansträngning att skapa himmel och jord och allt som fanns i universum. Det är en stor grej. Men behöver Gud vila? Alltså, läser vi på andra ställen så står det klart och tydligt att han slumrar aldrig. Han sover aldrig. Gud alltså. Men om vi vänder på perspektivet och tänker utifrån människans perspektiv. På den sjätte dagen skapades människan. Den sjunde dagen, alltså människans första hela dag, det var vilodagen. Det var det då Gud vilade från allt han skapat. Så det första vi människor fick vara med om, det var en vilodag. Jag tänker att ofta vänder vi på det perspektivet. Vi tänker, nu ska vi jobba måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så jobbar vi, gör vi lite extra grejer på lördagen och sen så har vi en vilodag. Får vi andas ut lite grann. Som någon slags belöning får man vila. Men man kan också vända på perspektivet. Om man får vilan först så ger det sen energi till att gå igång, vara igång, att jobba. Det finns en hel del saker vi inte förstår, till exempel att Gud vilar. Eller så var det så att han helt enkelt visade ett exempel. En annan sak som jag inte förstår är varför Jesus lät döpa sig. Han behövde väl inte det. Men han visade ett exempel. Som gör att ingen av oss kan komma och säga att jag behöver inte låta döpa mig. Ja, men vill du följa Jesus så gör som han gjorde. Gå då upp graven, och det finns faktiskt belägg för att du behöver det kanske mer än vad han behövde det. Och det Gud gör sen med just det här med vilande, att han låter det finnas med bland 10 Guds bud. Ni känner säkert till dem. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig, säger han. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Tänk på sabbaten så att du helgar den. Hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land Herren din Gud ger dig. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte bära ett falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus, du ska inte begär till din nästas hustru, hans tjänare, tjänarinne och så vidare. Just det att Gud instruerar oss de här viktiga sakerna, och då finns vilan med ibland dem. Det står så här, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. För på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är på dem. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Gud, han vet att vi människor behöver vila. Inte hela tiden, för då blir vi alldeles för slappade. Men med en regelbundenhet behöver vi ta paus ifrån arbetet. Ett annat exempel på det här, saker som är lite förvånande. Så när man undrar, hur var det egentligen? Det hittar man med Jesus, när han vilar vid ett tillfälle. Vi kan läsa om det i Markus 4 och 35 och framåt. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Är Jesus ett föredöme eller är han inte? Han låg i båten och sov när de behövde hans hjälp som bäst, kan man tycka. Lämnar han dem i sticket när lärjungarna kämpar och Jesus ligger och sover? Ja, på ytan kan det ju se ut så. Men när de väl väckte honom, när de väl tog kontakt med honom, när de väl sa hans namn, då fanns han där och hjälpte dem direkt. Det kanske kan vara svårt att tillämpa den här berättelsen på oss, men jag tänker en vinkling lite grann. Det är det här med att det finns saker som du och jag kan påverka och behöver ta tag i direkt. Men det finns också saker som vi kan oroa oss för, men som inte gör någon skillnad om vi oroas eller inte. För visst ser det mörkt ut i vår värld. Man behöver inte titta på många nyhetssändningar för att höra att det finns rätt mycket elände i vår värld. Och man kan gå runt och oroa sig för alla de olika sakerna. Krig i Ukraina, barnsjukhus som bombas, krig nere i Israel och Gaza. Alltså det finns ju jättemånga grejer som vi kan gå och oroa oss för. Men där vi har ganska liten möjlighet att påverka, förutom i bönen. Förutom i bönens i kammaren med Gud. Jag vet inte hur många av er här inne som känner att ni har möjligheten att flyga över till Moskva och gå och ta ett samtal med Putin och säga till dem att de får skärpa till sig och dra hem sina trupper. Det är inte många av oss som har den möjligheten, så ta den chansen givetvis. Men om du inte har den, så kanske man på något sätt får hitta ett annat sätt att förhålla sig till det. Det finns en bön, vi har den hemma på en liten ljuslykta, kallas för sinnesrobönen. Den är liksom lite i de här tankarna. Där står det så här: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det kan vara en konst att släppa saker som man inte kan påverka, som man inte kan förändra. Jag vet inte om det finns någon mer än jag som kan vakna mitt i natten ibland och ligga och grubbla på någonting. Och just då känns det som den viktigaste saken i världen. Om man oroar sig och tänker på det, men just då kan man inte göra någonting åt det i alla fall. Det hade varit smartare att kunna släppa det där. Men att på något sätt ta med det i bönen också när vi samtalar med Gud. Gud, den här grejen kan inte jag göra någonting åt just nu. Men du Gud, du kan påverka, du kan förändra. Som jag fortsätter sova så kan du jobba vidare Gud. Nej, men hur man nu vänder vidare på det, men just nu att Gud, han hör vår bön och han vill vara nära oss. Och just det här sinnesrobön, jag tycker det är ett fint ord, att sinnet på något sätt får ro. Jag tror att när tankarna, när vi kan slappna av, då finns det en vila på en liten annan nivå. Jag tänker på ordet frid, att ha frid i hjärtat. Jesus säger så här: frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Friden, det är någonting på insidan. Friden börjar här inne. Sinnesron, vilan. Jag tror att det kan finnas saker som stör den, som på något sätt hindrar oss att få känna vilan. Jag ska se om jag kan illustrera på något sätt vad som kan påverka oss människor. Om vi tänker då att det här är människan. Passa på att ta en klunk vatten när man får chansen också. Om vi har människan här, för att ni ska se lite tydligt tar vi lite mer människa här så att det ska... Så känner ni till att människan var skapad av Gud. Gud sa att det var gott. Allting var gott. Det var mycket gott och Gud välsignade människan. Men ni känner också till att det finns ett annat ord. Nu ser ju inte ni längst bak vad det står på den här, men Robin ser säkert som är längst fram här. Synd. Synden kom in i världen. Människan syndade. De första människorna gjorde det. Och Bibeln säger att alla människor har syndat. Alla har syndat och gått miste om härligheten. Det finns någonting som förstör oss. Inte sådär jättetydligt på utsidan, men på insidan. Jag vet inte om ni någon såg en förändring här. Kanske det syns lite grann. Kan jag hålla ett vitt papper bakom om det syns tydligare då. Synden, när den kommer in i oss, bör ge ett dåligt samvete. När vi har gjort fel så bör det ge oss ett dåligt samvete. Och också på något sätt så stör det vår vila, vår frid, vår harmoni, hur vi är, hur vi mår. Tänker man på världen så tänker man att det är mycket synd, det är mycket problem, det är mycket som stör. Och det är också svårt att hitta harmonin och känna vilan. Men precis som i alla, inte alla, men de flesta filmer så kommer en superhjälte någonstans i slutet och löser själva problemet. Och det finns en superhjälte som har kommit till den här världen. Superhjältarnas superhjälte skulle vi kalla honom, Jesus. På barnläget så illustrerade vi det så här också. Och då fanns det en bild i materialet där Jesus sitter där med de här olika superhjältarna som man kan läsa om i serietidningar och sånt. Och så säger han så här, och det var så här det gick till när jag räddade världen. Där han berättar för alla superhjältarna. Men det är så att när han då kommer in i våra liv, när han kommer in i oss, så kan han göra någonting med oss. Han kan förvandla det smutsiga, ta bort det. Så när Jesus är i ditt liv så kan han rena dig. Det syns inte jättestor skillnad på utsidan här på glaset. Det är liksom inte så stor skillnad, men inuti förvandlas någonting. Inuti förvandlas du och jag när vi tar emot Jesus i våra liv. Och jag tror att det kan påverka även vår vila och vårt liv liksom på jorden. Att vi kan slappna av på ett annat sätt när det inte är det dåliga samvetet gnager på insidan. Bibeln har en lite knepig text faktiskt till. Det finns några stycken sådana i Bibeln. Det är Hebreerbrevet 4. Jag ska läsa den, så bara lyssna lite grann och försök ta in lite grann av detta. Hebreerbrevet 4. Då står det så här. När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss, liksom för dem. Men det hade ingen nytta av ordet de hörde, eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren sa, så svor jag min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse. För på ett ställe säger han om den sjunde dagen, och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Men här säger han, de ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att vissa går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. För om Josua hade fört in dem i vilan skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag. Ändå kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vidare från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Det finns en dimension till. Det finns någonting som kan vara lite svårt att förstå, men som är kopplat till frälsningen. Det finns en vila, en dimension av vila som är kopplad till frälsningen. Och att då inte bara visa bort det, visa bort Gud, stänga ut Jesus, utan ta emot honom i sitt hjärta. Förändra på insidan. Vissa av oss kommer ha semester, några har semester, andra kommer att ha semester. Det blir en tid av vila, att få hitta på lite vad man själv vill. Men det behöver inte vara en tid utan Gud, tvärtom. Det blir en bättre tid när Gud får vara med. Det kan vara en liten stund med Jesus på morgonen. Det kan vara en liten grej som sen kan förvandla rätt mycket av dagen. När Gud får vara med i vår vila, att inte koppla bort från Gud utan koppla in i Gud, då finns det en annan dimension av vila som är en helt annan typ av återhämtning, tror jag. Jag vet inte om några av er har läst en bok av Thomas Sjödin som heter Det händer när du vilar. Någon som har några har läst den. Jag tror det är den boken han berättar bland annat det här perspektivet om att vända på hur skapelsedagen är, att det första vi får ta emot är en vila av Gud. Men han berättar på ett ställe om att han hade bokat ett möte en kväll. Han skulle jobba ihop med kring en grej. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var de skulle göra, men någonting de skulle jobba med. Och så bara kände han ju närmare komma, hur trött han var. Han kände att jag orkar inte det här arbetsmötet ikväll. Så då ringde han upp den andra som han skulle träffa och sa det, försökte snart att lirka, kolla för den andra kanske ville ställa in. Och sa liksom att men nu känner ni för kvällen, ska vi köra ikväll, eller du kanske är trött och vill vila eller något sånt. Nej, men det går bra, vi kan köra ikväll. Och till slut fick han ju erkänna att han själv var trött. Och visste inte riktigt hur mycket han skulle orka och sådär. Och då svarade den andra, Vill du vara trött själv eller kan vi vara lite trötta tillsammans? Och det är ett uttryck som jag på något sätt har lagt på minnet och tar med mig ibland. Det behöver inte alltid vara de här höga kraven när man träffas och ska göra någonting. I deras fall resulterade det i att de släppte jobbet ganska ordentligt och bara tog det lugnt en stund. Men innan kvällen var slut hade de ändå fått gjort allt de skulle ha gjort, för då kom kreativiteten fram igen när pressen hade lagt sig, när vilan hade kommit. Och jag tror att det kan vara skönt ibland att få släppa liksom viss press när man umgås, när man är med vänner, även när man träffas i församlingen, att jag inte behöver känna att jag måste göra det här och det här, utan få hitta en vila i det. Då föds också fram en längtan att få göra någonting nytt, nu göra någonting annat. För vi har en Gud som visserligen vilade på den sjunde dagen, men han sover inte. Han är alltid där och vill ge ny kraft, ny energi, ny input i våra liv. Psalmisten skriver så här i psalm 121. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låta han din fot vackla. Inte slumra han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Gud slumrar inte. Han sover inte. Han är alltid nära dig. Och han är din hjälp. Han är den som välsignar dig. Han är den som hjälper dig och mig i vardagen från nu och till evig tid. Så låt sommaren få vara en tid av vila där du kopplar bort från vissa saker, träffa vänner och träffa människor. Men låt det också vara en tid av vila i nåden, vila hos Gud helt enkelt. Och låt honom impregnera dig med sin ro, sin frid på insidan. Så tror jag det kommer ge ny kraft, ny energi in i våra liv. Vi kommer gå in i en stund av bön och lovsång. Vill du ha förbön så är du varmt välkommen att komma fram hit på denna sidan. Så ber vi tillsammans där. Allra först låt mig få be en bön och få välsigna dig. Tack älskade Gud för att du är en god Gud. Du vill vårt bästa, Herre. Du är den som välsignar människor. Och jag tackar dig för din välsignelse den här dagen. Jag ber om din välsignelse för var den som är här inne just nu. Kom med din frid, kom med din nåd, kom med din kraft, kom med ny energi, Herre. Hjälp oss att släppa det som inte vi kan förändra. Hjälp oss att acceptera det på något sätt. Men ge oss också mod att förändra det vi kan förändra. Tack Gud för din nåd, tack för din välsignelse. Vi ber för veckan som ligger framför, för det som kommer hända då i våra liv. Hjälp oss att leva nära dig i vardagen. Kunna dela med oss av det du har gett till oss. Ge det vidare till dem vi möter. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.